Du lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg.
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Herren vare med er. Låt oss bedja. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ska vi lyssna till läsningen den femte veckan. Ni finner den på sidan 1611 i psalmböckerna. Jag kommer dock att läsa den enligt översättningen i Svenska folkbibeln 2015. Så låt oss nu stå upp, och så när vi har hört evangeliet så sjunger vi tillsammans versen ur psalm 143. Vi läser i Jesu namn. De som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kaifas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde Jesus på avstånd fram till översteprästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättstjänarna för att se hur det skulle sluta. Översteprästerna och hela stora rådet försökte få fram ett falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram två män som sade: han har sagt, jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Då reste sig översteprästen och frågade honom: svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst. Då sade översteprästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden, säg oss om du är Messias, Guds son. Jesus sade till honom: du har själv sagt det. Men jag säger er, här efter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Nu har ni hört hädelsen. Vad anser ni? De svarade: han förtjänar döden. Och de spottade honom i ansiktet och så slog honom med knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet och sa: profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa: du var också med Jesus från Galileen. Men han nekade inför alla och sade: jag vet inte vad du pratar om. Han gick ut i porten, och en annan tjänsteflicka såg honom och sa till dem som var där: han där var med Jesus från Nasaret. Han nekade igen och svor på det: jag känner inte den mannen. Strax därefter kom de som stod där fram till Petrus och sade: visst är du också en av dem. Din dialekt avslöjar dig. Då började han förbanna och svära: jag känner inte den mannen. Och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt: innan tuppen gal ska du förneka mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Så lyder det heliga evangeliet. När evangelisterna ska beskriva Jesu rättegång så väljer de att beskriva 2 rättegångar. En lite mer formell och en mer spontan inför en folkdomstol. Matteus beskriver förhöret med Jesus innan han övergår till att berätta om vad som hände med Petrus. Bekännaren kontrasteras med förnekaren. Därför ska vi samla våra tankar här ikväll kring detta korta ämne. 2 män inför rätta, en bekännare och en förnekare. En bekände och en förnekare. Men vem gjorde egentligen vad? Vem bekände? Vem förnekade? Då tänker vi att svaret är väl självklart. Men det beror faktiskt på från vilkens perspektiv vi nu betraktar det som utspelas. Ur de judiska ledarnas perspektiv eller ur Guds perspektiv. Nu ska vi börja med de andliga ledarnas perspektiv. Bekännare och förnekare enligt överste prästerna blir den första och längre delen. Så här står det i 5 Mosebok kapitel 18. Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. Det här var vad judarnas högsta domstol hade att ta ställning till. Guds ord och folkets andliga väl och ve stod på spel. De visste att Herren tog det mycket allvarligt med den här saken. För sedan intåget i Kanaans land så hade det så många gånger uppstått falska profeter som hade ljugit i Herrens namn. Vi kan till exempel tänka på den där gången när kung Ahab och judakung Josafat överväger om de ska dra ut i strid. Då står där en massa hovprofeter och förkunnar att allt ska gå väl om de drar ut i strid. De utlovar seger. Men profeten Mika som kommer på Herrens uppdrag, han har ett helt annat budskap. Andra gången var det profeter som profeterade i andra gudars namn. Vi kan tänka på till exempel de här Baals profeterna som Elia kämpade med på berget Karmel. Kungaböckerna de ger oss exempel på exempel hur falska profeter tolereras och omhuldas i folkets, i Israels folks historia. Och vi vet hur det slutade. Det slutade med katastrof. Först gick Nordriket och Samaria under år 722 före Kristus. Och sen den ännu större katastrofen när Jerusalem och Juda går under 587 före Kristus. Templet som Israels Gud hade lovat att bo i lades i ruiner. Jerusalem trampades av hedningar och ingen Davids ättling regerade längre där. Gud hade ju lovat att bo i staden och vara dess skydd. Han hade lovat att en Davids ättling alltid skulle regera och sitta på tronen. Var det så att Gud hade övergett dem? Eller var det så att assyriernas och babyloniernas gudar i själva verket var mycket starkare än Israels gud? Nej, de sanna profeterna och de fromma i Israel, de förstod vad som hade blivit fel. Omvändelse och bot i säck och aska var enda utvägen. Och när folket så småningom fick vända tillbaka till Jerusalem efter exilen, ja då hade de lärt sig sin läxa. Åtminstone så säger rabbinerna det senare. Böjelsen till avgudadykan, den utrotades där under exilen. Ja, det var detta som de judiska ledarna faktiskt ställdes inför vid Jesu framträdande. Var Jesus sänd av Gud? Eller var han en av de många falska messiaspretendenter och profeter som faktiskt framträdde vid den här tiden? Förutom att ledarna måste hålla rent på den teologiska flanken och inte tolerera några falska profeter, så behövde de också temperera hetska politiska stämningar som kunde leda till ett våldsamt ingripande från ockupationsmaktens sida. Romarna, de kunde vara toleranta. Ja, de hade givit judarna religionsfrihet. Men det var en sak som de aldrig kunde tolerera. Och det var uppror. så framträdde Jesus. Han var annorlunda. Det märkte alla. Han blev omåttligt populär. Folkets ledare, de visste nog inte riktigt vad de hade Jesus, åtminstone till att börja med. De skickade en delegation från Jerusalem upp till Galileen för att se vad det var Jesus höll på med. Åtminstone tre saker var det nog som fick ledarna att ingripa. För det första så var det farligt med stora skaror. Det kunde leda till uppror. Det var det översteprästen Kajafas faktiskt tog fasta på när han argumenterade för att det var bättre att en person dog istället för folket. Och att folket gick under. För det andra så uppträdde Jesus med en auktoritet som en gammaltestamentlig profet. Det var ju så Emmausvandrarna hade förstått Jesus. De säger ju det på påskdagen när Jesus kommer vandrande med dem, att han hade varit en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Och i de gamla profeternas anda så hade han kritiserat folkets ledare. Men liksom ledarna i Gamla testamentet så tålde inte heller ledarna vid Jesu tid kritiken. De menade sig själva, gå Guds väg, alltså måste Jesus vara en falsk profet. Men för det tredje så hade Jesus också gått längre än någon profet i Gamla testamentet. Vid flera tillfällen så hade han gjort och sagt saker som bara Gud själv kunde göra eller säga. Att som människa säga de sakerna, det var detsamma som att häda Gud. Och för hädelse fanns det bara ett straff, nämligen döden. Det är mot den här bakgrunden som ledarna ställer Jesus inför rätta. Ur deras perspektiv så är utgången given. De gör det för att upprätthålla lagen och för folkets bästa. För de vill inte ha ett nytt 587. Problemet är bara hur de ska bevisa det. Tidigare under veckan så hade man gång på gång försökt få Jesus att göra farliga politiska uttalanden eller säga något som stod i strid med Guds heliga lag. Men Jesus hade inte gått i fällan, och när det väl var dags för rättegången så fanns det inga bevis som höll. Den ena anklagelsen efter den andra fördes fram, inklusive den där att Jesus själv skulle förstöra templet och bygga upp det igen. Kanske hade någon hört Jesus säga någonting i den stilen, men då hade han ju inte talat om templet, det fysiska templet, utan om sin egen kropp och uppståndelse. När den anklagade förblir tyst så blir översteprästen desperat, och han svär vid Gud att han ska säga om han är Messias, Guds son. Och då tiger inte Jesus längre. Men han besvarar inte heller frågan med ett ja eller nej. Han konstaterar bara vad översteprästen har sagt. Och sen kommer han med en otvetydig bekännelse till vilken han själv är. Han är Guds utsände. Ja, han är mer än så. Han ska få sätta sig på Guds egen tron. Han ska komma med himmelens moln, underförstått för att döma världen. Nej, en av de mest kända rabbinerna, nästan 100 år senare, berättade att han hade haft en dröm i vilken han hade fått se in i himlen och där sett två troner, Guds tron och så bredvid Guds tron en tron för kung David. Ja, då hade de som hörde denna berättelse anklagat denne berömde rabbin för just hädelse. När Jesus uttalar de här orden så är utgången helt given. Han har bekänt vem han verkligen är. Han är Guds son i den meningen att han är så ett med Gud att han får dela Guds egen tron. Översteprästen av Stora rådet ser ingen anledning att tro honom. Något liknande hade aldrig sagts i Israel. Det där var en hybris som möjligtvis hedniska kungar och kejsare ägnade sig åt. Det fanns bara en sak att göra med en som på ett så fräckt sätt hädade Gud. Att handla på något annat sätt, det vore att ignorera Guds heliga lag. Jesus hade förnekat Israels Gud. Han förtjänade bara döden. Med Petrus var läget annorlunda. Han stod inte inför rätta. Han befann sig bara på översteprästens gård för att se hur det gick för Jesus. Men så blev han igenkänd. Och nu drog folkdomstolen igång. Visst tillhör du den där mannens anhängare. Visst var du med honom. Din dialekt röjer dig. Ingen av evangelisterna låter oss veta syftet med de här frågorna. Var det bara av nyfikenhet? Eller ville folket där på gården sätta dit Jesus? Det vet vi inte. I vilket fall, medvetet eller omedvetet, så går tjänstefolket sina ledares ärende. Och det hela utvecklar sig precis som översteprästerna önskade. De hade fått fast ledaren och en av hans närmaste män hade genast tagit avstånd ifrån honom. Ur deras perspektiv var Petrus en from man som avsagt sig all gemenskap med den som hädat Gud. Petrus, han var en av de avfälliga som hade räddats från sin felaktiga väg. Han hade vänt åter till de gamles stigar och bekänt sig till Israels Gud genom att ta avstånd ifrån den som förledde folket. Hur ofta har inte detta upprepats i historien? Hur ofta har inte de som lett förföljelsen av de kristna utnyttjat socialt tryck, piskat upp stämningar? Vi ser det redan i apostlagärningarna. Vi ser det i vår tid. Vill du vara med, så ta avstånd ifrån Jesus. Ta avstånd ifrån kristen tro. Att tala om andlighet, att tala om Gud i allmänhet, det kan tolereras. Men att Jesus skulle vara den enda vägen till Gud, att hålla fast vid det han lärt och den bibel han lärt om och han höll fast vid, nej, det går inte. Det fordras inte alltid så mycket för att det ska lyckas. Den natten så räckte det med några enkla frågor. Nu står vi här med facit. Men där och då, några timmar senare på fredagsmorgonen, så kunde man tro att Stora rådet hade agerat i enlighet med Guds vilja. Och senare på fredagen hade inte Jesus själv ropat: min Gud, varför har du övergivit mig? Och på sabbaten låg han död i graven. Det var först på den första veckodagens morgon som Israels Gud själv annonserade vem som hade handlat rätt i de båda rättegångarna. När Gud uppväckte Jesus visade han sitt eget perspektiv på den här saken. Då visade sig att det var Jesus som hade bekänt sig till Israels Gud och Petrus som hade förnekat. Då ska vi säga något helt kort om bekännare och förnekare enligt Gud. Evangelisterna, de ger oss facit. De är skrivna ur uppståndelsens perspektiv. Petrus själv sammanfattar det här kanske några månader senare när han själv står inför Stora rådet. Och då säger han så här: honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Nu är inte evangelisternas syften att bara återge vad som hände, utan de vill framställa det som hände som exempel för oss. För oss som läser och hör vad de har skrivit. Här står nu Jesus som förebild. Och Petrus, han står här som ett varnande exempel, men också en förebild. På vilket sätt är Jesus en förebild? Ja, för det första kan vi konstatera att han tiger när det behövs. Han talar när det behövs. Han behövde inte försvara sig mot de falska anklagelserna. De motsade ju varandra. Men han talade också. När översteprästen krävde att han avlade bekännelsen, så bekände han öppet vem han var. Som en troende kristen får du faktiskt göra Jesu bekännelse till din egen. Den är ju faktiskt en del av vår urgamla kristna bekännelse. Sittande på Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Det var ju precis det Jesus hade sagt till översteprästerna. Hur vet man då när man ska tiga eller när man ska tala? Jesus har lovat att den helige ande ska hjälpa till med det när det verkligen gäller. Och den erfarenheten kan många kristna genom historien och också i vår tid vittna om. Petrus, han står där först som ett varnande exempel. Han hade ju dyrt och heligt lovat att han till och med var beredd att gå i döden för Jesus. Och så föll han. Och det började redan i trädgården. Det berättar inte Matteus för oss, men Johannes låter oss få veta att det var Petrus som fäktade illa och högg av ett öra. Det var nog med dåligt samvete som han trädde in på översteprästens gård. Det är inte långsökt att tänka att det var rädslan att bli igenkänd som den som hade tagit till våld i ett semane som drev honom att förneka att han varit med Jesus. Han riskerade faktiskt till och med dödsstraff för ett sådant tilltag. Och det vet vi. En synd föder lätt en annan. I sin vilja att försvara Jesus så hade han tagit till mänskliga medel, men det ledde till att han blev en förnekare. Och när han väl förnekade så gick han långt. Han gjorde vad man gör i en domstol. Han avlade en ed och han uttalade till och med ett anatema, en förbannelse över Jesus. Över den Jesus som i sin bergspredikan hade lärt Petrus och de andra lärjungarna och alla övriga som lyssnade att man inte skulle ta ed. Och nu hade han gjort det. Jesus, han kommer aldrig mer att ställas inför en domstol. Men vi alla som är samlade här och som lyssnar, vi ska alla få träda fram inför hans domstol. Och enligt Jesus så gäller då denna regel. Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min fader i himlen. Petrus, han hade hört Jesus uttala de här orden. Och nu hade han förnekat. Hur skulle det bli för honom? Petrus hade säkert hunnit tänka den tanken när han hör tuppen gala. Och det var en hälsning från Jesus. Jesus hade inte förkastat Petrus trots att han i förväg visste vad som skulle ske. Och då gjorde Petrus det enda rätta. Han ångrade sig. Under bittra tårar lämnade han den farliga platsen. Där är han en förebild för var och en som faller i synd, även förnekelsens svåra synd. Också Petrus förnekelsesynd och din och min förnekelsesynd har Jesus tagit på sig och burit inför sin fader och försonat genom sitt offer. Så om du har förnekat liksom Petrus, eller du kommer att göra det, så får du också handla som Petrus. Eller bedja de ord som Petrus ber i Johann Sebastian Bachs Matteus passion. Förbarma dig för mina tåras skull. Se på mig. Hjärta och ögon gråter inför dig bittert. Förbarma dig över dig. Och då kommer Jesus alldeles säkert på nytt förbarma sig över både dig och mig. Amen. Låt oss bedja. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars hade måst evigt dö. Hjälp oss att alltid i vårt hjärta bevara och i tro ta emot denna välgärning. Uppväck våra hjärtan att tacka och lova dig och Fadern och den heliga Ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himlen där vi evigt ska prisa och lova dig. Amen.